Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ron, Amys pappa, hade suttit utanför förhörsrummet när Yellow kommer ut genom dörren och höjer händerna och gör tummen upp och ler som att allting är ur världen. Men mysteriet kring allt blir bara konstigare när man märker att ur den fotosamling som fanns från fotografen på båten så har alla bilder på Amy försvunnit. Vilket ingen riktigt kan förklara hur eller när det har skett. De stampar i utredningen och den 28 mars slutar deras resa och utredning på plats. Och de är tvungna att återvända hem utan sin dotter.
Hej igen på er där ute. Nu är vi tillbaka med avsnitt 22. Andra avsnittet av säsong 3.
4.
Jo, det här gick ju jättebra.
Aha. Snyggt, Ida.
Ja, tack. Tack.
Ja, men välkomna tillbaka allihopa. Välkomna tillbaka till oss, säger jag. Vi som har ockuperat oss in här i våra garderober.
De för mysiga garderoberna.
Jag sitter till och med på en liten fårfäll här.
Ja, hur är läget?
Jo, men det är bra. Vi har haft en ganska händelsefull vecka. Mycket på jobbet. Rullar på. Mm-hmm. Och så planerar vi att åka ut till landet nu i helgen. Det ska bli jätteskönt att åka ut i skärgården. Det blir ingen vila och ro inte, utan vi har en så här arbetshelg. Men det blir ändå skönt att komma iväg.
Härligt. Kan du podda?
Ja, där kan jag podda lite. Mm. Hur är du själv?
Jo, det är väl... väldigt bra. Det är ju det är ju inte muntert i världen just nu. Det kan jag ju inte säga, men
nej.
Hälsan finns där.
Ja. Ändå. Hoppet lever.
Hoppet, ändå. Hoppet lever.
Och söndagsmysteriet lever. Nej, men visst är det så. Däremot, jag känner att det var ju jäkligt kul att få responsen från vårt första avsnitt. Och att vi var igång igen. Det kändes som att det var det faktiskt några som hade väntat på det.
Ja, vi tycker det är kul att ni tycker det här att det är roligt att lyssna på oss. För vi tycker det här är superkul. Och det här förgyller vår tillvaro lite också. Att göra något helt annat än vad vi sysslar med annars. Så att,
Men vi är så glada, verkligen.
Ja, men... Men dagens avsnitt då, Maria, vad har du för spännande att bjuda på idag?
Ja, idag är det jag som håller ett avsnitt.
Mm, det är det.
Mm. Idag kommer vi gå på ett annat tema som vi kanske inte haft alldeles för ofta. Utan det här kommer handla om ett försvinnande av en person.
Mm-hmm. Lite Summerton Man. Genre då, kanske?
Precis, eller? Ja, men kanske lite liknande.
Spännande.
Ja, så det här är ju faktiskt ute på havet. Handlar ju faktiskt om en kryssning. Har du varit på någon kryssning någon gång?
Mm. Det har jag flera gånger. Det är jag tycker det är har alltid tyckt att det varit väldigt roligt. Sen åkte vi för inte så länge sen, då hade jag inte åkt väldigt länge och visste inte att jag har blivit super, jag är ju rädd för allt nu för tiden. Mm. Så att jag är väldigt rädd för sjön uppenbarligen och kunde inte sova för jag trodde att skeppet skulle sjunka. Trots att det typ var helt stilla på havet. Så ångesten låg där. Gravid var jag också.
Ja, men det är samma, man lägger till någon slags extra dimension så fort man får barn.
Ja, jag fattar
inte. Jag var så jäkla orädd förut också. Nej, men nu, åka fritt fall på Gröna Lund är ju dödsångest liksom.
Ja, jag vet, jag fattar. Ja.
Nej, jättekonstigt. Ja, men då var det kryssningar här i Sverige.
Ja, det var till Finlands kryssning. Mm. Så att det var inte liksom ute mitt över Atlanten direkt.
Nej.
Jag tror inte jag åker någon sån där, utan det har nog varit... över Östersjön. Rörs mig.
Ja, men det är tillräckligt. Mm. Jag har varit på en. Och det var också en sån här Cinderella-kryssning. Som går över Östersjön. Och... alltså det var sånt jävla oväder. Jag tror vi var kvar i hamnen i typ 2 timmar. För att det var för dåligt väder för att åka ut. Men sen åkte vi tydligen ut ändå.
Mm.
Och det var ju liksom sån sjö så att man svängde liksom från... ja, i gångarna kunde man inte gå rakt i korridorerna på båten. Och så bara vällde det upp.
Och då är det så här skönt när man är... eller jag vet inte för sig hur gammal du var, men jag förmodar att du var...
obrydd.
Ja, men man var... jag förmodar att du var lite yngre då. Om man är så obrydd då. Hade det hänt idag hade det varit en helt annan sak.
Ja, nej, då hade jag haft dödsångest och velat åka hem direkt. Mm.
Och Cinderella är väl inte den som är mest party...
alltså kanske det.
Också. Party-fartyget.
Säg inte om det. No comments. Nej, men jag har inte heller varit på någon sån här, vad kan man säga, kryssning utomlands.
Karibiska. Nej.
Exakt. Men det ser ju jäkligt drömmigt ut ändå.
Mm, jag vet.
Och jag tror ju att... ja, men där finns ju en helt annan liksom nivå av saker som de kan erbjuda ombord på båtarna.
Ja, liksom, verkligen.
Tänk att ligga på en sån på soldäck med pool och så ser man bara hav och så här tropiska öar.
Ja,
och...
visst.
Nej, fantastiskt. Så har de så här ju, om de har vissa längder då på de här kryssningarna så är det ju så här ett visst antal formella kvällar. Du vet, man klär upp sig, alltså det är så smoking och du vet,
det.
Sådär.
Mm.
Ja, riktigt häftigt. Så, sånt gillar jag, men då skulle ju det vara på land i och för sig.
Mm.
Så att, jag tänker ju så här, på många sätt så låter det ju som en perfekt semester, verkligen.
Ja, men man får ju stanna på massa jättevackra öar, kan jag tänka mig också. Att,
Ja, det är många sådana stopp. Så att jag tänkte att vi ska ju faktiskt dyka in lite i det fallet. Men det är ju rätt kul också att veta att jag tror att vi har över 300 olika så här kryssningsfartyg i världen.
Mm-hmm. Oj.
Och det här...
eller många sa du? Tre?
Över 300. Såna, alltså riktigt stora kryssningsfartyg. Nu snackar vi liksom...
jag hade ändå trott att det var fler.
Hade du trott att det var fler? Ja, men alltså tänk dig över Titanic size liksom. Det är jättemånga.
Ja.
Ja.
Men världen är stor.
Ja, världen är stor. Och det är liksom, det är ju miljoner som reser.
Då räknar vi inte Cinderella, menar du? Utan de är inte inräknade.
Nej.
Nej. Nej.
Det är de här som går liksom cross Atlantic.
Ja,
ah,
jag
Kariden
fattar.
Och...
mm. Jag tyckte ändå det lät lite. Men det kanske jag... ja, förstörde jag någonting nu.
Ja, nu förstörde du mitt avsnitt. I alla fall, av de här miljonerna då som reser varje år...
mm.
Så är det ungefär 19 personer som försvinner.
Oj.
Varje år.
Mm.
Det är ganska många.
Ja.
Så antingen då så hoppar de ju av båten eller försvinner när de kanske har gått till land. Eller ja, i värsta fall så blir man kastad av båten. Och den här kvinnan som vi ska prata om idag heter Amy Bradley och var en 23-årig kvinna från Virginia som försvann på en Karibienkryssning som hon åkte iväg tillsammans med sin familj i mars 1998. Så det här avsnittet handlar just om hennes försvinnande. Det var i mars 1998 som Amy Lynn Bradley och hennes familj skulle iväg på vad som skulle bli livets resa. En hel veckas kryssning runt Karibien. Men inte kunde de föreställa sig att deras drömsemester skulle förvandlas till en mardröm. När Amy, 3 nätter senare, försvinner från deras hytt under tidiga morgontimmar den 24 mars 1998. Över 20 år har gått och ledtrådarna om hennes öde är få och det är väldigt långt emellan nya dyker upp. Hon är fortfarande listad som en försvunnen person, men alla de olika påstådda observationerna genom åren har gett familjen hopp om att deras dotter fortfarande lever. De här kryssningsfartygen som vi pratar om nu är ju jättestora. De är ju som flytande städer. Och som städer så begås det också en hel del brott här och andra märkliga händelser. Det är stölder, våld och såklart försvinnanden. Men om någonting går fel, om någonting händer dig och din familj, då finns det ingen, absolut ingen myndighet från ditt egna land som bara kan kliva ombord för att starta en utredning utan att få det beviljat av landet där fartyget är registrerat. Så självklart finns det ju internationella samarbeten kring de här händelserna. Men det här är ju sällan utan att det sakta ner själva hanteringen av caset. Man får helt enkelt hoppas på att få så mycket hjälp som möjligt. Men ofta förlorar man tid. Timmar. Dagar. Och när en person försvinner, då har man inte råd med det. Man har inte tid med diplomatisk sörja som bara snor tid från en utredning. Men av alla ställen i världen där man kan försvinna så är kanske ett kryssningsfartyg en aning udda. Och om man väl skulle hamna i vattnet så brukar de flesta dyka upp någonstans någon gång. Men hur kommer det sig då att Amy Lynn Bradley varit försvunnen i så många år efter att ha gått upp i rök på kryssningsfartyget Rhapsody of the Seas? Om vi ska prata lite om Amy. Hon var född den 12 maj 1974. Hon växte upp i West Virginia i USA. Hon beskrevs som en väldigt fokuserad och energifull person. Hon hade ett väldigt starkt band med sin 2 år yngre bror. Hon var självständig kvinna och tog för sig. Men hon såg alltid till att andra blev inkluderade. Så hon var en väldigt varm och omtänksam person. Hon älskade karaoke och gick ofta till karaokeklubbar med sina vänner. Och för att ge ett exempel på hur varm den här Amy var så har hennes familj berättat om att en gång när de var ute och åt middag med familjen så hade Amy lagt märke till en vietnamesisk krigsveteran som satt och åt för sig själv. Och helt från ingenstans så bjöd Amy in honom till bordet för att han inte skulle få sitta och äta ensam. Och den här mannen blev så himla tacksam och förvånad över vilken fantastisk, omtänksam och varm person Amy var. Utöver att hon var en väldigt glad och omtänksam person så var hon väldigt atletisk. Så den här tjejen, hon var med i över 5 olika lagsporter i high school. Att man ska ha tid med det är ju fantastiskt. Och hon var väldigt, väldigt talangfull och duktig på det här. Så hon blev erbjuden flertalet stipendium på olika skolor i de här olika sporterna. Men framförallt basket också, som var hennes favorit. Hon blev också senare utbildad så kallad lifeguard, eller badvakt som vi på svenska säger. Det låter inte lika coolt. Men hon tog och accepterade ett stipendium på en skola som låg närmast sin hemstad för att kunna fortsätta också umgås med sin familj. Så familjekär var hon. 1996 tog hon sin examen och 1997 flyttade hon till en lägenhet i Chesterfield, Virginia. Hon fortsatte att umgås väldigt mycket med sin familj och det var även här som hon träffade en av sina första pojkvänner. Hon skulle starta upp en master i idrottspsykologi och gjorde klart att hon skulle adoptera en engelsk bulldog som skulle heta Daisy. Hon var i startgrupperna för att efter sina färdigställda studier hoppa på ett nytt jobb också på en konsultfirma. Så hon hade, som hennes familj har beskrivit det, den bästa tiden av livet. Hon njöt av livet och såg fram emot så många olika saker. I mars 1998 så berättar Amys föräldrar, pappa Ron och mamma Iva, om att han har fått en Karibienresa från sitt företag. Det var en säljtävling. Så att Ron och Iva skulle åka på en veckas kryssning i Karibien och de valde att lägga till lite pengar för att kunna ta med sina barn. Då är det Amy och bron Brad. Det här kryssningsfartyget som de skulle åka med heter Rhapsody of the Seas och fartyget skulle avgå från San Juan, Puerto Rico, åka vidare till Aruba, vidare till Curaçao, St. Martin och St. Thomas och sen tillbaka till Puerto Rico. Så det här var en veckas resa och slutdatumet var 28 mars. Amy gjorde lite motstånd mot den här resan till att börja med. Hon var ganska orolig över kryssningen. Så trots hennes starka simkunskaper som simmare och utbildad badvakt. Men det var det här djupa havet och det stora fartyget som gjorde henne lite orolig. Så hon kände sig inte helt bekväm med resan. Och familjen var faktiskt ganska överraskad över att hon gjorde sånt motstånd. Men ju närmare hon kom kryssningen så blev hon mer och mer exalterad och hon fixade till sig. Hon skulle gå till frisören, fixa håret, fräschade upp sig och blev mer och mer lättad och glad inför att de skulle åka iväg. Så 21 mars 1998 så åker Brad och Amy tillsammans och träffar upp sina föräldrar i San Juan för att gå ombord på Rhapsody of the Seas. Amy lyckades skriva några vykort till sina vänner och köpte massor av filmrullar innan avresan. Så hon hade skrivit glada hälsningar till sina vänner hemma i Virginia om att hon skulle komma tillbaka sen på lördagen vid 10 och att det var fantastiskt fint här i Puerto Rico. Rhapsody of the Seas, som de kliver på, är ett kryssningsfartyg som byggdes 1996. Det är 279 meter långt, det har 12 däck, varav 5 i hytter i olika storlekar och resterande med restauranger, barer, shopping, pool, fitnesscenter. Ja, allt man kan tänka sig att de här fartygen har. Fartyget har en maxkapacitet på 2435 passagerare och 765 personer i besättningen. Ni kan ju tänka er vilken apparat det här är att få gå runt. Så hela familjen bordade fartyget och de siktade mot Aruba. Familjen njöt de första dagarna tillsammans och hängde vid poolen och åt god mat. Men den här rädslan för vattnet hängde fortfarande i och Amy vågade knappt röra sig närmare relingen. 22 mars, dag 2, hängde familjen tillsammans och Amy och Iva gick bland annat på en konstauktion på båten. Den 23 mars har fartyget nu tagit sig från San Juan, Puerto Rico till Aruba, Oranjestad, nära Venezuela. Familjen tog ett gruppfoto innan de klev i land för att se ön. De hyrde en jeep för att utforska och sen vända tillbaka till fartyget. Den här kvällen var en sån här formell kväll så att alla bytte om och gjorde sig fina. Amy ses på bilder och har en svart klänning och Brady står i smoking. Under kvällen hade en servitör kommit fram till Iva och frågat vad Amy var. Iva hade lagt märke till att den här servitören hade sneglat en del efter Amy. Och hon undrade såklart varför tillbaka. Och då säger servitören att det var någon som ville bjuda ut Amy på baren Carlos and Charlie's i Aruba. Föräldrarna hade lyft lite på ögonbrynen men inte lagt någon vikt vid det där och då. Men efter middag och kasinot så möttes de upp allihopa på pooldäcket. Där var det fullt med resenärer och dans på nattklubben Mardi Gras med ett band som spelade. Det här bandet hette Blue Orchid och kom från just Aruba. Familjen möttes upp och Iva berättade för Amy vad servitören hade sagt, varpå Amy svarade: "You, they're creepy and I don't want to go near them. They give me the creeps." Kort därefter så hade Amy och Brad anslutit till en limbo-tävling och dansat vidare tillsammans med sin bror. Under kvällen så har många berättat om hur man sett Amy dansat med flera av bandets medlemmar. Men framförallt bandets basist, Alistair Douglas, även kallad Yellow. De verkade flirta och han försökte stöta på Amy under kvällen. De dansade närmare och närmare och runt klockan 1 så var Ron och Iva nöjda och de skulle gå tillbaka till rummet. Det här var ungefär samma veva som fartyget började ta kurs mot Curaçao. Så man började alltså lämna Aruba. Amy och Brad fortsatte på dansgolvet och Amy dansade med bandmedlemmen Yellow. Och i slutet så var det väldigt nära. Till slut så gav sig också Brad och kom tillbaka till hytten runt 3:30. Kort därefter Amy och de satt tillsammans och rökte ute på balkongen. Amy nämnde kort för Brad att hon ville gå och köpa cigaretter i Curaçao när de kom fram. Men Brad kände sig nöjd och skulle gå och lägga sig. Han sa: "Jag älskar dig." Och gick och la sig medan Amy stannade på balkongen och tog frisk luft. Senare så vaknade Ron, Amys pappa. Han vaknade till vid 05:15-05:30 ungefär. Det var ungefär i samband med att fartyget kommer in till Curaçao. Ron såg att Amy satt i solstolen ute på däck. Han beskrev det senare som att han såg sin dotter från höfterna ner och att dörren till balkongen var stängd. Han somnade snabbt om för att sen vakna ungefär 45 minuter senare. Och då hade hans dotter försvunnit tillsammans med sina cigaretter och tändare. Balkongdörren som tidigare var stängd var nu uppskjuten en bit. Enligt honom var det inte typiskt för Amy att göra så utan att berätta för någon. Men nu var hon inte kvar i hytten. Han tog en snabb flukt runt i hytten men hon fanns inte i sitt sovrum. Alla hennes skor var kvar och hon hade heller inte lämnat någon lapp efter sig. Ron tänkte dock att hon kunde förmodligen vara uppe på soldäcket. Kanske var ute och tog lite bilder när de kom in mot Curaçao. Han tänkte därför göra samma sak och få tag i en kaffe så han tog sig upp mot däck för att möta Amy. Men han kunde inte hitta henne där. Han fortsatte leta i gemensamma utrymmen men det har gått en timme
och Amy inte kunde synas till så började Ron få panik. Han vände tillbaka till rummet för att väcka resten av familjen och Aiva såg på sin man som inte alls såg ut som sig själv. Han var fullkomligt uppjagad. Den här situationen, den rapporterades omedelbart till besättningen ombord och familjen Bradley bad besättningen att göra ett tillkännagivande för hela fartyget angående Amys försvinnande. De ville alltså att man skulle hålla alla 2000 passagerare från att lämna fartyget tills att Amy hittades. Men den här besättningen, de vägrade att skicka ut ett sånt meddelande och sa att nej, det är lite för tidigt för att ge ett sånt tillkännagivande. Och det skulle ju bara uppröra våra resenärer. De bad kaptenen om och om igen att inte släppa av någon överhuvudtaget i Curaçao förrän de hade gjort en ordentlig sökinsats på fartyget. Besättningen gick till slut med på att hjälpa till med en sökinsats. Men till familjen Bradleys förskräckelse vägrade kaptenen att inte släppa iväg sina resenärer. Så när de hade lagt till så öppnas portarna till Curaçao och resenärerna väller ut. Familjen, de sprang också runt hjälplösa och letade frenetiskt efter Amy. Men efter att letat i flera timmar hade de fortfarande inte hittat ett endaste spår. Kaptenen meddelade också resultatet från sin sökinsats. Varje hörn har vi tittat i, men er dotter finns inte ombord. Hon är försvunnen. Kaptenen föreslår att Amy kan ha ramlat ombord, men familjen, de är väldigt skeptiska till det, då hon borde ha överlevt, då hon är en så bra simmare. Men hon kanske kan hittas i Curaçao. Kaptenen föreslog att de kanske skulle leta där. Är hon inte på båten så kan hon ju faktiskt finnas i land. Däremot så inom 4 timmar skulle fartyget åka vidare sin resa. Familjen försökte komma i kontakt med olika myndigheter, ambassad och till och med FBI. Men det skulle dröja 24 timmar innan de skulle kunna komma till ön. Familjen bestämmer sig alltså för att ge sig ut på gatorna i Curaçao. Och det här blev en kamp mot klockan. Efter att hennes försvinnande blev officiellt för myndigheterna så startades också Nederländska Antillernas kustbevakning en sökinsats som skulle hålla i under 4 dagar utan att hitta någonting. Familjen letade frenetiskt på gatorna i Curaçao och fick till slut senare samma dag välja att stanna kvar i stan och låta fartyget åka vidare. Det här beslutet kommer de själva ångra senare. Då FBI kontaktar dem och berättar hur de har varit i kontakt med fartyget och att den grundliga genomsökningen av båten som skulle ha gjorts inte har utförts. Kan Amy fortfarande vara ombord? Man hade enbart sökt igenom gemensamma utrymmen, gemensamma toaletter, men inga hytter, varken tillhörande besättning eller resenärer. Så det här leder till att familjen och FBI tar sig till nästa stopp för kryssningsfartyget, St. Thomas. Den 26 mars genomförs en ordentlig genomsökning av FBI. De gick runt med Amys bild och sökte efter Amy. De tittade i hytter, olika rum och skrymslen, bagageutrymmen och personalrum. Och familjen började leta igen. De tittade på däck, diskot, affärer, restauranger. Tills de plötsligt sprang på 2 unga kvinnor som hävdade att de sett Amy lämna diskot tillsammans med Yellow runt 06.00. De hade åkt i hissen tillsammans och gått ut från diskot gemensamt. Och utöver det så kommer Brad ihåg också att han hade mött Yellow
just den morgonen som Amy hade försvunnit. När Yellow gav kommentaren: "Hey, I'm sorry about your sister." Men vid den tiden så var det enbart familjen och besättningens administration som vetat om vad som pågick och att Amy var försvunnen. Så hur kunde då Yellow veta att Amy var borta? FBI kommer att ha förhör med flera i besättningen och självklart då Alistair Yellow. Bland annat den här bandmedlemmen som påstods ha varit väldigt nära Amy under gårkvällen. De ville ju veta om hur han visste om att Amy var försvunnen, då det aldrig blivit annonserat. Men Douglas, han ändrar sig i förhöret och hävdar att han vet absolut ingenting. Säkerhetsteamet och FBI, de trodde ju inte på honom, så de tog ombord ett lögndetektortest. Men det fanns inte tillräckliga bevis för att hålla honom kvar. Ron, Amys pappa, hade suttit utanför förhörsrummet när Yellow kommer ut genom dörren och höjer händerna och gör tummen upp och ler som att allting är ur världen. Men mysteriet kring allt blir bara konstigare när man märker att ur den fotosamling som fanns från fotografen på båten så har alla bilder på Amy försvunnit. Vilket ingen riktigt kan förklara hur eller när det har skett. De stampar i utredningen och den 28 mars slutar deras resa och utredning på plats. Och de är tvungna att återvända hem utan sin dotter.
Men vilken mardröm. Det här... Hur man blir så förbannad, rent ut sagt, på de här besättningen på, som säger att de har letat i varje skrimsle och varje brå. Och så har de inte gjort det.
Nej, det är ju helt sjukt faktiskt. Och så har de då hunnit släppa av folk.
Och paniken, man liksom vet att hon är borta och de vägrar hålla liksom gästen ombord. Alltså jag kan inte ens föreställa mig den paniken man skulle känna inombord. Men hon är borta. Kan ni liksom, fy. Ni släpper inte ut någon innan vi har hittat henne.
Nej. Ja, men du vet, och så är det de här jäkla rederierna. Jag vet inte, att de ska hålla ansiktet och de inte uppröra sina gäster eller förlora någonting på det. Ja, det där är ju
Det handlar om. Men så blir det ju bara 500 000 gånger värre när man, det kommer fram då och tänker att de inte har gjort någonting. Det kan ju, måste ju skada anseendet ännu mera.
Det är alltid sånt här också som får mig att bli lite rädd för kryssningar. Att det är så enkelt att bara puff.
Ja, nu, jag var ju rädd för att skeppet skulle sjunka. Nu är jag ju rädd för att bli kidnappad. Eller någon i min närhet ska bli kidnappad. Det hade inte jag tänkt på innan.
Nej, jag har faktiskt läst i och med det här då, ganska mycket. Och jag läste just en kommentar som var pekade på just det, de här kidnappningen. De hade varit på någon slags... kanske honeymoon eller någonting på så här kryssningsfartyg, och hennes nya man då hade aldrig släppt henne ur syn liksom. Så hade de varit och badat i poolen och hon hade glömt någonting på rummet och han hade ju följt med. Så där, för han bara, nej, jag släpper inte mina ögon från dig, för att han vet hur enkelt folk kan försvinna. Jag bara, jaha, är det verkligen? Ja, det kanske är så. Jag har inte tänkt
Nej,
det.
Verkligen inte. Men det kan ju inte vara vanligt. Ja, heller. Så får man väl tänka. Men ja, när man hör sånt här så blir man ju lite... Ja, usch.
Man kan ju förstå verkligen hennes föräldrars panik. Du vet, man åker på sin drömresa. Och så åker man därifrån liksom en man mindre.
Jaha.
Men de gav ju inte heller upp det här sökandet, utan när de kom hem, dels då så la de ju ut en jättehög belöning för att man skulle kunna få tag i henne. $250,000 belöning.
Det är ju en del.
Ja, det är en del. Det är jäkligt mycket pengar. Och sen ungefär 4 veckor senare eller någonting, 21 april, så åker Ron och Bradley tillbaka då till Curaçao för att leta efter Amy. Och då är det ju faktiskt rätt intressant att de kommer i kontakt då med en chaufför, för de går ju runt med flyers och letar överallt verkligen. Men då kommer de i kontakt med en taxichaufför som hävdar att han hade sett Amy dagen som hon sägs ha försvunnit.
Mm. De visar en bild på henne då till taxichauffören och sen bara, ja men henne såg jag. Mm. Okej. Okay. Mm.
Och då hade hon kommit fram och frågat om vart hon kunde hitta en telefon och ringa ifrån.
Jaha, oj, okej.
Okay. Ja, och jag tror han hade gett henne direktiv då, så hade hon försvunnit. Men han sa det att han glömmer aldrig hennes gröna ögon. Och det var just vad hon hade då. Hon hade gröna ögon.
Men hon var själv då ändå?
Mm, då var hon själv. Vad han hade registrerat i alla fall.
Ja, just det. Precis. För jag tänker att om hon... Gud, vad spännande då. Ja. Mm. Ja, det är om hon kanske känner sig hotad ändå då. Alltså hon har... Men att hon inte ber om hjälp eller försöker skicka någon signal att... Oftast så tänker jag att om han då blivit kidnappad så kanske man inte bara blir släppt sådär själv och gå och prata med en främling.
Nej. Eller om hon har gått i land och så skulle köpa sina cigaretter. Och så hittar hon inte tillbaka. Men jag känner att de är inte jättestora städer, tänker jag, på den tiden. Och så ser man väl lätt vart kryssningsfartygen är, för de är ju så jävla stora.
Kunde hon inte fråga om vart är hamnen?
Nej.
Kan man tycka.
Men det finns ju massa olika så här teorier kring vad som kan ha hänt med Amy. Och den första som också, vad ska man säga, säkerhetsteamet då, eller besättningen sa... Mm. Det var ju att hon skulle ha hoppat överbord själv.
Mm.
Men det var ju liksom, jag tror det har nog aldrig varit någon myndighet som riktigt trott på den teorin. Att hon tagit självmord och hoppat av båten frivilligt.
Det känns ju väldigt orimligt skulle jag säga. Eller ja, jag känner ju inte dem, men där man får höra nu så känns det ju som att de verkligen har en fin relation, familjen, och att hon verkar ju inte ha någon riktigt stor anledning till att vilja ta sitt eget liv.
Nej, det är väl mycket det de har baserat på, att dels för den här livssituationen som hon hade just då, hon var ju väldigt levnadsglad, hon hade mycket runt hörnet. Liksom skulle börja nytt jobb, hon skulle adoptera en hund, hon skulle hämta upp. Men också att hon var väldigt atletisk, och hon var ju en jättebra simmare. Och med tanke på hur nära land de var så bedömde man ju att hon skulle ha klarat sig i land.
Men jag tänker så här att när man åker så här stora fartyg, att det är mycket vågor som skapas av de här, liksom att man hamnar typ... under i någon motor eller så kanske inte funkar så.
Nej, jag tror att så mycket vågor skapar de ju egentligen inte, utan det är väl mer sjö runt omkring. Men såklart blir det väl ett sug liksom in bakom fartyget på något sätt. Däremot är jag osäker på om de faktiskt låg... Du vet, de kan ju ha legat ankrade utanför också.
I och för sig, han hade ju sett henne vid 5:30 på morgonen. Då...
Precis, så de var ju inte ute på mitt i ingenstans, utan de var ju ändå väldigt nära för att de skulle sen lägga till i hamnen.
Mm, just det, för han hade väl hört att då var de på väg och... Nej, han hade vaknat upp en halvtimme senare, ja.
Ja, det var ju på en halvtimme där, ungefär 45 minuter som de hade, som hon hade försvunnit.
Det beror ju på om hon hade varit full. Alltså då är det inte säkert att hon kan simma. Nej. En halvtimme med båt. Hon ska simma där. Så att...
Nej, precis. Men då kan man ju också tycka att om hon inte hade klarat det, då borde man ha hittat hennes kvarlevor. Alltså man borde ha hittat hennes kropp.
Ja, men det borde man ju ha gjort, faktiskt.
Och de satte ju in en... Ja, kustbevakningen där gjorde ju en sökinsats på... De höll ju i 4 dagar och de hittade ju ingenting.
Nej.
Vilket också...
Nej, för jag tänker, hon skulle ju typ kunna ha blivit drogad och ja, fått något knäpp och hoppat i. Eller ja, i värsta fall då slängd i. Men att... i och med att de var så pass nära, så där borde väl ändå hon har till slut, om inte annat många år efter i alla fall, sköljts in till land, kan man ju tycka.
Borde jag ha hittat någonting?
Mm.
Och det är lite inne på det, så är det ju också så här, en långsökt teori har ju varit att hon rykt ihop med några i besättningen eller liknande och blev kastad över bord. Men då är det ju fortfarande det här att ja, men då borde man ju ha sett henne någonstans. Fångat upp henne liksom från havet.
Och någon kanske borde ha registrerat att det har varit något tumult. I och för sig var det ju sentimmar eller tidiga morgontimmar, så kanske det inte så många som vaknade just då, men de här tjejerna till exempel hade ju ändå sett henne.
Senare, ja. Men bron då, som hade suttit mig med, han har ju ändå vittnat om att hon har ju varit ändå i simdugligt skick. Alltså hon har inte varit så full när de sågs. Men å andra sidan så sägs ju, om man tittar på de här två kvinnorna som vittnar om att de såg Amy senare, eller tidigare på morgonen, där vid 6-taget. Det är ju efter att hon har suttit med Brad på balkongen. Och då ska hon...
Jaha, hade hon... Och Brad, var det hon och Brad som satt tillsammans på balkongen?
Mm, precis.
Jaha, det fattade inte jag.
Så Brad gick först till rummet och sen så kom Amy och de satt tillsammans på balkongen och pratade. Mm-hmm. Tills Brad ville gå och lägga sig och då satt hon kvar.
Jaha, ja okej. Hon var på, de var på balkongen då. Okay.
Ja. Mm. Och sen strax efter någon gång där vid 5:30, då hade ju pappan vaknat och kollat till. Och då såg han Amy på balkongen, liksom höften ner. Så just hade han det. Kort liksom vaknat, eller somnat om. Och sen så en halvtimme, 45 minuter senare, hade han ju vaknat igen och då var det tomt. Då var hon borta.
Men varför gick hon ut igen?
Ja, exakt. Hade hon, och balkongdörren hade ju tidigare varit stängd, nu var den öppen.
Vilket tyder på att hon då har gått
in. Hon borde ju ha gått in på fartyget. Mm. Tyder ju.
Ja, för då har ju han suttit och pratat med henne att hon inte var liksom helt full. Jag tänker om hon då skulle hoppa därifrån, från deras hytt ner.
Mm.
Men då borde man ha hittat hennes kropp. Ja, det känns konstigt. Nej, hon borde ha gått in då. Vart skulle hon då?
Exakt, vart skulle hon?
Men det tyckte ju inte han heller var lik dig med att bara dra. Det är också konstigt.
Utan att skriva någon lapp eller någonting.
Alltså hon kanske bara kände att jag vill ta en liten runda. Jag kommer tillbaka snart. Varför ska hon skriva en lapp då?
Mm. Konstigt. Och alla skor var kvar. Hon hade ju bytt om liksom och sådär. Men
Hon hade inga skor på sig.
Nej, alla skor var kvar i hytten. Också skumt.
Det var ju skumt.
Ja.
Då tyder du mer på att hon då skulle ha hoppat över bord.
Ja.
Men hade de balkong bredvid några andra balkonger där så att någon har kommit ut och pratat? Mm.
Det borde de ju ha gjort, eller det borde de ju ha haft. Men sen jag tänker också på de här kvinnorna vittnar ju om att de har sett henne med Yellow senare. Alltså det vill säga efter att hon har suttit på balkongen. Om de nu har rätt på tiden.
Ja, det kanske man inte helt... Och där fanns inga kameror som fångade upp det här.
Det här var 1998, även nu med många kameror.
Övervakningskameror kanske man inte hade, nej.
Nej. Men det är ju så här, alltså det finns ju också bara för att göra det lite mer... Det finns ju en till teori. Eller det finns säkert fler teorier än de här. Men en av de mest omtalade teorierna kring vad som har hänt Amy Bradley är ju att hon ska ju ha blivit bortförd mot sin egen vilja. Och då är det bland annat 5 månader senare, i augusti 1998, så var det en kanadensare som hette David Carmichael. Han var en ingenjör som var nere på en strand i Curaçao, Ponto Marie, och var där och han höll på att dyka. Så han var där med någon kompis. Och medan han och hans vän samlade ihop den här utrustningen som de hade haft, så såg de en kvinna komma längs stranden. Och den här kvinnan var följd av 2 män. Ja, och när hon liksom, det verkar som att hon snappade upp att de pratade engelska, så började hon liksom, och hon tog lite snabbare kliv och tog riktning liksom mot det här, mot David och hans vän då. Men så fort det var som att hon skulle säga någonting, så klev en av de här 2 männen emellan, och så började de leda henne bort upp mot ett, jag vet inte om det var ett café eller en bar i närheten. Så den här kanadensaren då, David, han kunde ju inte släppa det riktigt, utan de hade ju tagit tillfälle i akt och liksom följt efter, som jag har förstått det.
Och så gjorde det. Ja.
Eller om det var att de såg dem vid ett senare tillfälle också, och kunde ju faktiskt lämna vissa uppgifter sen, vilket han i och för sig inte gjorde förrän han kom tillbaka till Kanada, för det var ju då han såg de här reportagen, eller om han såg henne på en tidning att hon var försvunnen. Då var ju han säker på att det var hon som han hade sett på den här stranden. Och det var ju mycket också för att hon hade ju vissa så här specifika tatueringar. Bland annat en tasmansk djävul som snurrar på en basketboll på hennes vänstra skuldra. Och så hade hon en geckoödla vid naven. En sol i ryggslutet. Och sen så tror jag att hon hade, om det inte var en till tatuering också. Och navelpiercing. Men han var helt säker
att det var hon. Henne.
Ja, som han hade sett.
Okej, ja. Och var det här...
Curaçao. Ja.
Och det var där de stannade då, alltså det stoppet där, där allting hände.
Efter Aruba så lade de till i Curaçao. Och det var där, det var då hon försvann.
Det var då hon försvann, just det. Mm. Så då tyder det på att hon hade kommit av där. Hon var inte kvar på fartyget i sådana fall.
Och följde av 2 män. Men jag ska berätta om några till observationer, så kan vi ta en liten summering.
Okej, för jag tänker, ska vi inte gå igenom vilken som känns mest rolig då? Han Yellow som var, eller ska vi prata med honom senare?
Ja, vi kommer komma in på Yellow igen. Jag tänker,
vi
jag
kommer
ska
komma
säga
det.
De här grejerna igen, så kommer vi tillbaka till Yellow.
Okej.
Jag lovar.
Ja, bra. Den jäveln.
Ja, den jäken. Ja, men utöver då den här kanadensaren David Carmichael som hade i augusti sett den här kvinnan på stranden, så har vi i januari 1999, så det är ytterligare någon månad då, en amerikansk officer som besöker ett hotell, eller kanske rättare sagt en bordell i Curaçao. Han ser 2 kvinnor i ett barområde. varav den ena reser sig upp och kommer fram till honom. Hon presenterar sig som Amy Bradley och att hon behöver hjälp då hon hålls mot sin vilja. Varpå officeraren då hänvisar till att skeppet, att det finns ett skepp som ligger ankrat 5 minuter därifrån och du kan söka hjälp där. Nej, men du förstår inte, säger hon, utan jag behöver hjälp. Jag heter Amy Bradley. Men då närmar sig också 2 män den här kvinnan och skickar upp henne en våning. Och den här händelsen rapporteras aldrig vid tillfället. Utan det här kommer långt, långt senare när den här officeren då gått i pension. För det här, alltså en bordell eller det här hotellet är off limits för militären. Plus att han var gift vid det här tillfället. Så han valde ju att inte berätta något om vad han precis var med om. Så det var ju först senare när den här mannen då sett Amys foto på omslaget av People's Magazine. Alltså hör, 2001. Som man inser att det var kvinnan som hade närmat sig honom i den här baren på hotellet i Curaçao. Och ytterligare månader senare då, så har vi en Frank Jones. Det är fortfarande 1999. En privatdetektiv och tidigare Navy SEAL, eller Special Forces militär. Som för han tar ju kontakt med familjen och säger då att Amy hålls fången inom en human trafficking liksom som pågår i Karibien. Det är ju mer än 12 miljoner människor som råkar ut för det här. Och han tror att hon har hamnat där. Och de har jobbat länge med just det här området. Så han började jobba väldigt tajt med Ron och Iva för att leta reda på Amy. Och tog sig kring bordeller, hotell. De påstod sig ha hittat Amy och skickade bilder på henne på stranden och på olika ställen. Och i september 99 så hävdar han att de har tillräckligt med tid för att kunna ta hem Amy. Men först så behöver de ytterligare $100,000 för att genomföra operationen. Så Bradley då, på något sätt så lyckas de liksom skramla ihop de här pengarna bland annat från en av deras chefer och så betalar de Frank Jones för att hämta hem Amy. Och i samband med det här så skickar de även ner, vad ska man säga, en separat säkerhetskille för att bevaka den här operationen. Han heter Tim Nichols. Så han skulle se över Frank och hans team när de skulle ta hem Amy. Men bara efter några timmar på den här ön så kontaktar Tim familjen och berättar att Frank Jones är en bedragare. Och det här är ju 2 år senare efter att de hade initial kontakt med familjen. Så de har, alltså jag tror att den här Frank hade ju tagit över $200,000 från familjen och bara liksom lett ut dem på massa skit. Ytterligare några år senare, 2005, får familjen upp hoppet igen då de faktiskt får in ett tips från en kvinna som heter Judy Moore. Och hon hävdade att hon var på Barbados i ett varuhus på sådana här gemensamma toaletter. Och helt plötsligt så kommer det in en upprörd kvinna med 3 män och de är väldigt hotfulla. Och de pratar mycket om någon slags deal som de måste göra klart den här kvällen. Och liksom hotar henne att, ja men är du inte med på det här? Och så hade männen gått ut från toaletten. Varpå den här upprörda kvinnan vänder sig mot Judy då. Och berättar att hon heter Amy. Och kommer från Virginia. Men hon kom inte längre. För då kommer de här 3 männen inrusandes igen och hämtar ut henne från toaletten. Så den här kvinnan Judy rapporterar det här till myndigheterna och hjälper dem skapa upp skisser av kvinnan och de män då som var med henne. Tyvärr så leder ju inte det här vidare till någonting. Men skissen är också väldigt likt någonting som kommer dyka upp senare samma år fast på nätet. Och då får familjen ett mejl med 2 foton på en kvinna. De här fotorna hade hittats av en medlem av en organisation som försöker spåra sexhandel och personer som råkat ut för sånt. Och de här fotorna fanns på en hemsida där man kunde köpa sex. Och bilderna föreställer en väldigt lättklädd kvinna, en svart spets-BH och blå trosor. Och svarta klackar, hon är halvliggande i en säng med en sänggavel som ser ut som något som liknar liksom en gjutjärnsgavel. Och kvinnan liknar ju en alltså äldre, typ härdad Amy med långt hår. Men hon ser också väldigt förtvivlad och upprörd ut enligt sina föräldrar. De tycker att där är ju Amy, och det är från en hemsida i Curaçao. Och man kontaktar en forensisk detektiv som gör en analys över bilderna. Och han säger ju att alltså det är så mycket på den här bilden som stämmer överens. Inte hur de gör, men från en bild när hon försvann så kan de väl på något sätt beräkna typ hur man skulle se ut och käklinjer och så vidare. Så att man börjar spåra den här hemsidan, men man kommer ju liksom ingenstans. Och den 24 mars 2010, så det här är väl, vad blir det, 12 år efter Amys försvinnande, så blir hon ju lagligt dödsförklarad utan några slags verifierade vittnesutsagor eller att man har hittat hennes kropp. Så sanningen om vad som hände är ju fortfarande, det är ju suddigt. Man kan ju säga att de här besluten från fartyget i ärendet var ju, de var ju alldeles för snabbt tagna. Och utan hänsyn alltså till varken Amy eller familjen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gud vad frustrerande. Alltså kunna se en sån bild och bara, ah, men det är hon.
Mm.
Och så bara, men man kommer inte åt den då.
Nej. Nej,
man kan inte liksom,
liksom.
Men kunde de, man kan inte någon fake vilja köpa henne. Det kanske inte funkar så på den här sexsidan. Man kan köpa någon där.
Alltså bra fråga. Det kan ju ha varit att sidan liksom, att det försvunnit eller man vill ju hitta var den kommer ifrån.
Ja, de hade väl säkert tänkt på det. Det känns ju konstigt att de inte. Jag googlar henne här nu. Ja, det såg ju verkligen likt ut.
Ja. Så det verkade ju också liksom, även om det blev ett ganska sent då, tecken på att hon kanske var vid liv, så ledde inte det heller någonstans. Jag tycker hela det här liksom, allting fallerar ju på deras beslut. Lock the ship liksom.
Det borde vara lag på det. Det är så här, det finns väl ingen människa som... Ja, jo, det finns det väl säkert. Men de flesta borde väl ändå vilja att man kunna acceptera det. Okej, det är en borta. Ja, vi fattar. Vi väntar här.
Exakt.
Det är ändå det viktigaste. Ja, det spelar ingen roll om hon ligger full på en annans toalett. Det är så här, okej, tur. Okej, då vet vi det.
Och det kanske är, de kanske gör det medvetet. Mm. Jag menar, de låter ju resenärer kliva i land i Curaçao utan att ha gjort en ordentlig genomsökning av fartyget. De skickar inte ut meddelande eller bild på Amy om att hon är försvunnen. De hävdar ju att de gjort den här... I mean, det var ju inte alls en grundlig genomsökning. Och... Nej. Det är så mycket som inte går ihop. Jag vet ju... Under den här kryssningen också så fanns det en kille som var anställd, liksom, vad kallar man det? Inte fotograf, utan han skulle filma.
Mm-hmm, okej.
Okay. Och göra en film.
Just det, var han som alla foton på henne var borta.
Ja, bland annat. Men han filmade framförallt tillsammans med två stycken andra. Så skulle de presentera den här filmen på sista kvällen på kryssningen. Och han la inte så mycket vikt vid det här försvinnandet i början. För han hade så jäkla mycket jobb att göra och liksom klippa all information. Och han heter Chris Fenwick som jobbade då för Rhapsody of the Sea som liksom en klient. Så han var ju där som konsult kan man säga. Och han jobbade tillsammans med en Steve som var från då Rhapsody of the Seas. Och de jobbade ju tätt tillsammans under kryssningen. Och så hade ju börjat komma rykten då om att det var en kvinna som var försvunnen, som Steve då berättade för Chris. Och den här Steve hade också kläckt ur sig vid ett tillfälle att han hade blivit instruerad att ta bort allt material som inkluderade Amy i den här filmen.
Från vem?
Från säkerhetsteamet på fartyg. Att de inte fick visa något material på Amy i den här filmen. Vilket är konstigt.
Men var inte det då bara för att hon var borta? Att de var så här, ja men du vill inte...
Mm. Ja, mycket möjligt. De vill väl mörka liksom att... Nej, folk ska inte bli upprörda.
Nej, men jag tänkte liksom. För respekt liksom att hon är borta. Att man vill...
Ja, det är med. Ja. Kan det vara. Och den här Chris då, han som var där som konsult, han hade ju allt originalmaterial, så han har ju film på när Amy dansar på diskot med den här Yellow.
Okej, okay. Ja.
Och det här finns ju faktiskt på YouTube och som man kan söka upp och se. Och Chris Fenwick har en egen sida där man kan läsa igenom lite kring hans historia. Det är jätteintressant. Han pratade ju mycket om då också att han hade ju de här originalrullarna och hade blivit kontaktad av en Lou Costello om att han och FBI ville få tag på originalmaterialet. Men då hade han sagt nej, men då får ju FBI komma hit själva och hämta originalrullar. Varpå, ja men det kommer aldrig någon. Och Lou Costello hör aldrig av sig igen. Och Lou Costello, han var säkerhetschef på Rhapsody of the Seas.
Väldigt konstigt.
Varför han nu skulle gå ärenden för FBI låter ju konstigt. Ja, utan det måste exakt. Ju vara för fartygets egna intresse.
Det känns väl som att det skulle väl inte FBI skicka någon annan. Nej. Jag tänker, det här är väl alla misstänksamma. Man går väl inte ha några mellanhänder där. Än på så här säkerhets... Eller?
Nej, jättekonstigt. Då borde ju FBI själva höra av sig.
Ja, gud, alltså, det tänker jag definitivt. Så det
finns ju mycket frågor.
Mycket frågor. Det känns ju väldigt lurt. Alltså, men finns det någon... Eller någon liten organiserad något gäng där bland besättningen tillsammans med då det här bandet. Alltså finns det några få personer där som är ute efter att hitta?
Mm.
Ja, kanske planerat det här länge hur de ska få hitta det perfekta bytet. Och...
Ja, men det finns ju, kul att du säger det. Det finns ju faktiskt, jag läste någon sån här Reddit-tråd om det här. Och då var det ju ett inlägg om att ja, men han Yellow skulle ju mycket möjligt kunna vara en slags så här spotter. Så att alltså de som är ute och märker vilka man ska plocka hem. hur mycket
just det, precis. Och hon sa så öppen och ganska... hon kanske var en sån som verkligen lita på människor. Så,
ja,
liksom,
i och med att hon var väldigt så här öm och varm och alla ska vara med.
Ja, men lite så.
Så absolut hade det kunnat vara så. Jag var lite inne också så här att... tänk om hon lämnade självmant då?
För att han hade ju sett henne själv, den här taxichauffören. Mm. Och jag menar, hon kanske lämnade självmant, men sen så var det först när hon var där som hon blev bortrövad. Men alltså, om man kan gå tillbaka till Yellow då, för att vem var det som, det var ju jättemisstänkt samt det här, att vem var det till Brad? Till Brad, han hade sagt att...
Ja, exakt. Det var ju på morgonen av försvinnandet. Så först var det ju bara familjen och en viss liksom del av fartygets administrations liksom, som visste vad som hade hänt. Mm. Det var ju kaptenen och någon extra person. Att Amy var försvunnen. Så hade ju Brad då mött han Douglas Alistair Yellow någonstans i korridorerna, varpå han hade nämnt då att hade han sagt I'm really sorry about your sister.
Ja, och det känns väldigt...
Varför skulle han, eller hur skulle han kunna veta någonting då?
Hur skulle han kunna veta det? Ja, det känns ju jättekonstigt. Om han nu hörde rätt, jag tänker om han är lite upprörd, han kanske sa, för det tänker jag, jag tittar på en bild här på Yellow och han är ju mörkhyad, och är man det så han blir, är det kanske lite lättare att man blir dömd också, man vet ju inte hur han Brad var och kanske inte, ja, det hade kanske inte spelat roll vilken hudfärg, men att han då tänker att han var med henne innan, vilket kanske hans huvud då börjar, vad fan, har du gjort någonting? Att det kan ju vara sånt också det handlar
om. Absolut, att man liksom så här riktar in sig åt ett håll. Det läskiga var, jag vet ju, det finns ju flera sådana här försvunna case.
Men de, jag tänkte bara, vi bara kan gå tillbaka till det här, för de tjejerna, de hade också sett... Det är där han kanske nästan blev mest misstänksam då, i och med att de hade sett henne gått med Yellow. Om de nu då känner igen henne.
Precis.
Vet att det är hon. Man skulle vilja veta lite vad hans argument, vad säger han? Säger han att han, nej, jag gick hem med någon annan? Eller nej, jag inte alls gått hem med någon?
Ja, faktiskt, jag hade velat höra lite mer.
Hans utsaga kring det hela.
Det har man faktiskt inte kunnat hitta så mycket kring. Mer än att han liksom klarade lögndetektortestet. Mm. Att han inte visste någonting om hennes försvinnande. Så att de hade ju ändå ett grundligt, alltså FBI hade ju ett grundligt förhör med honom.
Mm. Ja, precis. Ja, det talar ju här för hans då. Men annars så... som du säger, om han skulle kunna vara en sån där spotter, eller vad kallar man det?
Ja, som, precis.
Jag tänker på, vad heter den? Taken.
Ja, jag vet. Han... det är så jävla hemskt.
Att han är en sån då som raggar upp liksom. Okej, vad skulle du säga innan?
Jo, men det här. Det som är ett litet läskigt sammanträffande också. Det finns massvis av sådana här försvinnanden. Och sen är det väl säkert en viss liten del som råkar ut för det här human trafficking. Men det var ju en annan kvinna som försvann 2005. Mm-hmm. Och hon sågs senast på, fasiken hette den? Kommer ihåg att jag berättade ganska tidigt om att det var en servitör som liksom uppvaktade Amy. Och de ville bjuda ut henne till en bar som hette, Carlos and Charlie's.
Just det,
Och det är samma bar som den här andra kvinnan då senast sågs på 2005.
Och den här, för jag tänkte att den här baren låg på det här fartyget. Nej, men så var det inte, utan den här ligger i Kurra.
Nej, den var faktiskt i Aruba.
Jaha.
Vad hette hon? Okay. Hon låg i.
Ja, det var ju. Det som hon då, Amy, sa att ew, nej, de är
precis.
Creepy.
Precis, hon hette Natalie Holloway, för den som vill läsa mer om det. Det var bara ett så skumt sammanträffande.
Verkligen.
Samma bar.
Just det. Ja, det är ju lite att den baren har någonting med det man försöker lura
dem. Skulle kunna ha. Men jag menar, Amy, alltså det är mycket som talar emot det. Men hon skulle ju kunna, alltså, vilja skaffa ett helt nytt liv.
Ja, absolut. Allt är väl möjligt, men det tycker jag känns...
Nej, det känns ologiskt.
Ja, och ska man inte säga, för man känner väl inte den där familjen. De vet ju inte egentligen vad som ligger bakom. Man får ju bara höra deras historia, så det är väl klart. Hon kanske inte alls var lycklig i den där familjen. Hennes pappa kanske gjorde saker. Ja. Nej. Eller mamma eller någon. Men
säkert upp lite.
Ska alltid vara lite PK.
Det är bra. Nej, absolut. Ja. Alltså, vem vet?
Så att, det kanske var, men varför vill hon... där av alla ställen.
Väldigt, ja, precis. Nej, det är lite oklart. Och sen så att hon var ju egentligen emot att åka dit också. Du vet, så här, gillade inte kryssningsfartyget. Och,
det var hon, ja.
Det här med stora havet. Och, det känns som att det är inte där hon kanske går och tar sitt liv i så fall.
Man tycker ju inte det. Om man inte då börjar tänka att ja, just det. Fan, det kanske är ganska bra ändå. Att han tänker hoppa över bord eller så han tänker att hon ska fly. Så bara, ja just det, vi stannar ju lite öar. Men då skulle jag ju kunna... Hon var ju ganska äventyrslysten. Nej, det kanske hon inte
ja,
var.
Äventyrslysten. Ja, äventyrslysten. Ja, så som jag råkar säga. Men en full av energi.
Energifull.
Nej, men jag, alltså, en sak också tänkte jag. Någonting som jag inte har läst om någonstans. Men skulle brorsan kunna vara misstänkt?
Han var ju ändå den...
Han blir ju näst senast egentligen.
Nej, ja, näst sist.
Kom jag på nu också. I och med att det var Ron, pappan då, som vaknade och såg Amy.
Men vill han skydda sin son?
Ja, exakt.
Det kanske är att... Det kanske hände någonting där. De kanske bråkade.
Ännu?
Ja, fast så borde hon ändå forma ut hennes kropp då. Ja, man vet ju inte.
Nej, exakt.
Men undrar om nu hon då skulle blivit tagen då mot sin vilja av någon. Hur blev hon utsmugglad? Kanske hade bilar där nere. Jag vet inte. Så att hon...
Jag tänker så här. Jag har försökt fundera på det där också. Och de har ju, som jag har förstått det, även på den här tiden, ganska bra med kameror på vissa ställen. Frågan är om de har det överallt liksom där det är besättningsdelarna. Alltså förstår du? Samarbetar de typ med viss besättning och smugglar ut den vägen?
Ja, då är man ju körd. Känns
ja, då är
som.
Man ju körd.
För min första tanke var också så här, gud, jag hade ju bara ställt mig där, alltså där man släpper av folk. Och bara kollat varenda människa som gick ut. Men,
för det känns ju, den vägen just... måste ju ändå vara mer enkel att få ut någon, tänker jag.
Nej, jag tänker ju det enklaste måste ju vara nere vid bilarna.
Ja, bilar eller...
Som kör ur fartyget, om ja, det var
jag,
det.
Men jag
det...
tänker också så, just resenärsvägen.
Ja,
jag tänker
ja, precis.
På sånt här kryssningsfartyg så borde de ju ha mer koll på besättningen. För att kunna skydda sitt eget, liksom.
Ja, precis. Om de inte då var inblandade. För då
om
kanske
det
de
någonting.
Lätt kunna smuggla
ja,
ut
exakt.
Henne.
Om inte hela fartyget. Ja, visst. Men annars borde det vara lättast då att antingen att man har, du vet, du drogar någon och så står de halvdrogade liksom och kan inte säga någonting och så är det bara, ja, gå iväg. Eller via, som du säger också, via en bil ut från fartyget. Men har de så mycket bilar de här? Det är väl bara...
Nej, det kanske de inte har i och för sig.
Jag tror inte det, utan det är bara resenärerna, utan då går det av.
Nej, men då hade man ju, om det bara finns en väg ut, då hade man ju, jag hade tänkt så i alla fall, okej, ni letar här, jag ställer mig här och tittar vilka som kommer ut. För det är ju ändå bara, ja, det kanske finns fler dörrar där ut. Det är väldigt mycket människor.
Ja, kanske, men inte bara alltså, en, det är ju liksom, färgerna. Vad pratar du om? 2000 någonting människor,
ja,
som ska ut.
Jag vet.
Det är ju helt sjukt mycket människor.
Ja, de fick ju ingen vidare hjälp heller, så att det var inte... Åh, gud. Ja, men det här... Tack för det här
panik.
Då.
Åk inte kryssningsfartyg.
Precis.
Då vet man aldrig vart man hamnar.
Nej, exakt. Mm. Precis pratat om hur hemsk världen är just nu. Och så.
Så bara blir lite
ännu
mer
av det här direkt. Nej. Du har ju också en förmåga att välja så här riktigt jobbiga, tunga fall.
Så jobbigt, ja. Mm. Därför jag sover så dåligt.
Försäkert, det är ju skönt på ett sätt här att det har ju... Så länge man inte är på ett fartyg så kan man ju ändå... Det är ju värre än vad liksom när vi är rädda för att det ska komma in strålar som suger blod ur oss.
Det är jag fan rädd för varje kväll.
Fortfarande.
Nej, oh, jävlar. Hon har ju inte blivit blippad därifrån.
Men hur vet du det?
Nej, det är sant. Skulle ju kunna hända också.
I och med att hon visst bara försvann. Det är ju ändå mer troligt än att hon skulle ha blivit slängd över bord.
Eller, ja,
i och med att man inte har hittat henne
förstås. Det är sant.
Ja, har du
det har jag inte gjort. Jag ska försöka nu.
Vi kanske ska skriva en egen tråd faktiskt. I Reddit.
Ja. Nej, men det finns många olika teorier. Det finns ju några starkare än andra såklart. Men som sagt, hon är ju fortfarande inte hittad. Jag tänker ju...
Och det, blir ju... Man blir ju... Usch, jag bara... Just när man vet att... nu kan de ju inte liksom... verkligen veta att det här är hon. Nej. På bilden, men om man tror det och vet att hon är och att man inte kan komma åt, alltså vilken frustration det måste vara.
Ja, det
bara...
måste ju vara hemskt.
Att man inte kan hitta att en stor organisation. Nej. Med FI. Och vad gör man då? Alltså jag tänker den här, hon var väl ändå en av de bättre då, den här kvinnan som faktiskt rapporterade det här direkt. Med skillnad mot han som var så rädd för sin militära karriär och inte kunde. Ja, men det blir så här, men okej, okay, men säg det till någon vän då.
Anonymt
att den här
tips.
Vännen får...
Have you heard?
Ja, exakt, ja.
Nej, någonting.
Ja, men... Men den här kvinnan då, att vad gör man? Alltså man får höra det där. För man är ju ganska... Ja, vad gör man? Man kan inte göra så mycket.
Man måste ju bli så himla rädd för sig själv.
Visst är det så?
Tänker jag. Alltså i en sån situation. Om man står... Jag tänker om du menar den här på varuhuset i Barbados.
Ja, precis.
Nej, exakt. Och så kommer en kvinna in med tre män som är hotfulla och liksom gafflar och har sig. Nej, man hade ju bara smugit in på sitt bås och typ håll käften.
Jo, jag vet. Men om hon nu då säger att här, om jag är Amy. Eller visste hon då att vem Amy
Nej,
var
det
hon
inte.
Hade det här? Nej, det visste inte. Okej, men man förstår ju ändå då att hon kanske förstod att okej, det är ju någonting. Annars skulle hon inte säga så här. Men alltså precis, men vad gör man då? Ska man följa efter? Ska man alltså så här, man blir ju ganska hjälplös ändå.
Hjälplös. Men jag
då måste man ju säga till någon. Och
jag tänker det också, ändå så här för att ifrågasätta sig. Jag menar, det finns ju ändå en belöning ute för att hitta Amy.
Mm.
Och säg att hon just har kommit det. Hem från Barbados och så har hon sett en bild på henne i någon tidning eller vad som helst. Mm-hmm. Ja, och så kanske hon ger lite information kring det. Och sen så, i och för sig så ger hon ju väldigt bra skisser. Och sen de här bilderna finns ju också att se på nätet.
Just det, för hon gav bilder på hur hon såg ut när hon låg med den här, med underkläderna, eller? Alltså med lite längre hår och så.
Men hon som gav den här skissen från Barbados gav ju en skiss på en kvinna som hade lite lugg och lite längre hår. Det är väldigt likt de här bilderna på kvinnan som då finns sen på en sexhemsida.
Aha, där ja. Nu
det är ju väldigt likt.
Mm. Ja, där är det ju faktiskt. Lite lugg sådär också.
Det känns som en klassisk 80-talsfrisyr typ.
Ja. Verkligen.
Men det är rätt hemskt att se den bilden på den här kvinnan i sängen. Hemskt.
Åh, nej. Nej, nu får vi sluta.
Jag
det här
hoppas
blir
ju
inte
att...
glad
ja, men jag hoppas
tack för den.
Hon har gått i land i Curaçao och skaffat sig ett nytt liv.
Ja, vet du vad? Jag tänker också det. Hon kanske inte levde lyckligt i sin familj. Det kanske var, och nu fick hon chansen att fly och hittade en supersnygg rik man och lever på beachen. Lever livet. Varje dag. Det får vi hoppas. Good for you, Amy.
Det hoppas vi verkligen.
Ja, men det var ju superspännande det här. Det är ju alltid spännande med försvinnanden. Och det är ju... Nej, skulle jag säga. Eller ja.
Nej, det är jobbigt, är det.
Ja, det är riktigt jobbigt. För jag tänkte säga så här, det är alltid skönt på ett sätt man... De kanske lever, men det här är typ bara värre. Alltså om du skulle vara här, då hade man typ nästan hoppats att hon faktiskt var död.
Alltså det värsta som fan kan hända är ju trafficking. Definitivt.
Exakt.
Så att... Nej, jag hoppas ju inligt att hon liksom lever life någonstans.
Ja.
Definitivt. Men det är ingen som vet. Alltså, och jag menar så här, det finns ju inga spår heller som FBI har kunnat liksom följa på något sätt. Det finns ju liksom inga detaljer.
Nej.
Så att det är så svårt.
Jag hoppas man en vacker dag får reda på vad som har, vad har hänt, eller vad som har hänt.
För familjen.
Att man hittar någonting.
Verkligen.
Ja, nej, men ni får ha en superhärlig fortsatt. Superhärlig fortsatt.
Superduper.
En fortsatt superhärlig dag eller natt eller morgon eller när ni nu lyssnar på det här. Så ja, och nu är vi ju, det här släpper vi ju, då, nu är vi ju i oktober. Men så nästa avsnitt som vi släpper om 2 veckor då, då kommer ju vi fokusera lite mer åt Halloween-temat. Så att då blir vi spöken igen och sen så kommer ju vi släppa ett litet Halloween-avsnitt också. Så det blir 2 till avsnitt i oktober ni har att se fram emot. Ha det bra nu så... Så jag inte ses kanske, men så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då. Gillar att jag alltid vinkar.
Jag hade stängt på.
Hej då.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.